There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt.
Och idag är det faktiskt ett väldigt speciellt avsnitt.
Ja.
För idag ska vi prata med Malin King som har sovande barn på Instagram.
Ja.
En sömncoach nämligen.
Exakt, alltså jag är så taggad på det här. Malin driver ju kontot Sovande barn och har typ hjälpt 10 000 familjer med deras barnsömn.
Precis, att de får en tryggare sömn. Och även jag har henne.
Och jag.
Ja, som har underlättat så mycket för oss. Vi kommer komma in på det ett annat avsnitt. Men nu ska vi välkomna Malin faktiskt in i studion. Så välkommen Malin.
Tack.
Vad kul att ha dig här i studion idag.
Tack.
Ja. Du har ju varit med mig en del kring att försöka sömnträna mina ungar.
Yes.
Vilket har förmodligen varit en stor utmaning. I alla fall för mig. Men jag vet inte om det kanske har varit det för dig också.
Vem har det varit störst utmaning för?
Exakt.
Malin eller Nadia.
Ja.
Lämna den planken.
Ja, det gör det. Okej. Okay. Men Malin, berätta. Vad var det som gjorde så att du började först och främst göra det här, alltså ha en kurs med, alltså angående att få barn att sova hela nätter och bra läggningar och bra rutiner. Vad kom själva idén ifrån?
Ja, men tack för frågan. Jo, men det var så här, vi blev gravida med vårt första barn och så kände vi att vi hade en kompis i USA som hade det superenkelt med sömnen. Och så kände vi, ja men vad gör de som gör det så himla enkelt? Och då sa de, men vi följer en strategi. Mm. Och då sa vi, tell me all about it. Så att jag köpte en bok som handlar väldigt mycket om liksom, rutiner, inte mata till sömns och träna på självständig insomning. Och när vi gjorde det här på vår son, när han födde, alltså livet var magiskt. Alltså jag älskade att bli mamma. Det var så himla enkelt. Alla som har pratat om hur jobbigt det är att bli småbarnsförälder, jag var så här, nej, give me a challenge.
Ah.
Alltså han följde liksom alla stegen. Han sov 8 timmar utan mat när han var 8 veckor. Precis exakt som man skulle göra enligt den här strategin. Så och liksom, men sen, ja, allting blev väldigt enkelt. Så jag kände att det här är helt fantastiskt. Det här måste fler få reda på. För att när jag tog upp det här med BVC eller vården så fick jag bara höra att nej, man kan inte ha rutiner på små bebisar och man ska amma konstant. Och jag fick ju aldrig så på brösten utan jag, liksom, jag mådde så bra för att jag ammade inte konstant. Utan liksom, ammade när barnet var hungrigt och han gick upp i vikt, min mjölk funkar super. Så att det som hände då 1,5 år senare det var att men det här måste folk få reda på. Varför pratar vi inte om det här i Sverige? Varför är det så liksom
tabu
att barn ska sova bra. Man förväntar sig att de ska sova dåligt.
Hur var det när du lyfte det typ med vänner? Alltså så här,
det gick inte så bra.
Nej, okej.
Okay.
Vad var dina första?
För jag tänker, om jag hade haft en vän som säger till mig att så här, mitt barn sover hela nätter och då hade jag bara, berätta vad du gör nu.
Alltså. Nej, så här är det. När man pratar med vänner, tyvärr så blir det lite mer avundsjuka. Mm. Att liksom du hade tur.
Den där du hade tur grejen. Man bara, jag jobbar hårt för det där kvinnan.
Nu är jag lite amerikansk. Så jag är så här, I did this, I worked for it. Det var inte som en slump. Utan jag gjorde väldigt mycket rätt val liksom, när han var liten, enligt mig då.
Mm.
Så det blev liksom enkelt. Men det som däremot var mycket bättre, det var vänners vänner.
Mm,
de som inte jag hade lika mycket koppling till. De sög åt sig informationen på ett helt annat sätt. Och faktiskt gjorde det jag sa. Det var mycket lättare. Men så när han var 1,5 år så utbildade jag mig till sömncoach. För jag kände att det här måste Sverige få reda på. Det här måste vi prata om. Varför? Alltså hur man får barn att sova bra. Varför pratar ingen om det? Jag fick se så många fall av folk som verkligen kämpar. Och jag kände att det finns något. Alltså man kan liksom hjälpa de här mammorna främst.
Men alltså, är det ett program? Alltså att utbilda sig till sömncoach? Okay, yes. Så det är liksom ett...
Jag är certifierad sömncoach och doula. Doula utbildar mig i Sverige, men certifierad sömncoach är från USA.
Okej, och din man är ju från USA.
Man är från USA.
Så du har ju en koppling.
Men sen så började min son vara lite svårare efter halvt år när vi började inse att det fanns lite utmaningar som då nu när han är fem, när han var fyra, var lite diagnoser som kom fram. Mm. Så jag började ju tvivla på om jag var så duktig på barn som jag trodde och hade liksom koll på läget.
Ja.
Så när min dotter föddes, det här var 3 år sedan, då bestämde jag mig att men nu måste jag våga chansa. Alltså nu måste jag liksom göra det här som jag tror på. För jag trodde så fruktansvärt starkt på att jobba med barn och sömn. För jag kände att det fanns så många som behövde hjälp. Men jag var livrädd för att börja. Alltså livrädd. Så att den långa historien var i alla fall att jag startade mitt konto. Valde sovande barn.
Mm.
Och så gick jag ut med en annons där jag skrev sovande barn söker testfamiljer som vill liksom få gratis sömncoachning. Och bara se hur många familjer är som kan tänka sig vilja få hjälpa mig gratis.
Mm. Men du måste vara jättenervös. För att, tänkte du inte typ så här, tänk om inte det här funkar och bara förstör hela mitt rykte. Vad fan har jag gjort? Och bara så här.
Jag var jättenervös. Och det som var jobbigt var att det var inte så många mina som trodde på mig. Utan de flesta trodde att det här inte skulle gå. De var så här, varför ska någon vilja ta betalt av det här? Hur tror du skulle lyckas? Och, alltså det var inte så många i min närhet som
de förstod brukade. Väl inte hur desperationen var där bland alla.
Precis, jag tror att alla bara tänker att det är en själv som är desperat. Ja. Det är så många som sitter där i sina hem och är desperata.
Ja.
Och inte, alltså en grej som verkligen är life changing, det är ju när ditt barn börjar sova hela nätter.
Ja.
Alltså de månaderna vi har haft då barnen har sovit. Alltså jag kan inte förklara, men det är liksom en annan, man blir en annan person. Mm. Och sen när det fuckas upp som det har gjort nu och de inte gör det, alltså då mår man piss. Och det påverkar liksom hela ens vardag. Så jag fattar verkligen att det här är liksom en eftertraktad kurs att gå. Liksom.
Ja, nej men jag kände att det fanns väldigt många föräldrar som behövde min hjälp. Och det som visade sig då, jag la ut den här annonsen på Instagram. Jag hade precis börjat, jag hade väl någon 100 följare kanske. Men jag fick 250 ansökningar plus på 4 dagar.
Shit,
alltså, wow. Och det var liksom ena historien efter den andra av liksom kämpiga. Och jag var så här, men jag kan hjälpa henne och den. Och jag kände så här, men jag kan ju typ hjälpa alla de här. För det de beskrev var ganska så klassiska utmaningar.
Ja.
Men så det jag gjorde då att jag valde ut 3 familjer som jag kände att de här familjerna, de har det absolut tuffast.
Mm. Så du vill ha en utmaning?
Jag vill ha en utmaning. Jag älskar utmaningar. Så jag tog dem, för jag tänkte, om jag inte kan om jag inte kan hjälpa dem här gratis, hur ska jag kunna hjälpa dem om jag tar betalt? Om det kommer en liknande kund sen.
Ja.
Så jag bara, vi liksom kör de här liksom gratiskunderna.
Ja.
Och det gick ändå väldigt bra. Det var liksom mina första kunder. Men sen efter det så börjar ju kunderna välla in. Och när jag menar välla, alltså det var hur många som helst. Och här har jag tror att min dotter var, vad var hon, 6 månader. Så att jag var föräldraledig med min familj hemma. Så jag fick sjukt mycket kunder, vilket var jättekul. Jag fick en väldigt stor liksom, inlärningskurva i mitt yrke. Så jag fick otroligt mycket kunskap väldigt snabbt.
Och din dotter då, är hon liksom, hon sover då liksom bra?
Ja.
Och har era rutiner?
Ja, vid det här laget, hon föddes ju som en skrik- och närhetsbebis. Ungen som alltid skulle vara fastklistrad på mig. Så jag sa, nu fick jag en sån bebis också, vad kul. Så då fick jag lära mig hur man hanterar sådana barn. Men hon, vid det laget när jag började ta kunder, då sov hon liksom alltid så här, sin 1,5 timme, 2 gånger om dagen. Jag hade liksom möten och sa, om 1 minut ska hon sova, jag går och lägger henne. Och sen så
du gjorde allt på pricken alltså?
På pricken, typ. Alltså jag hade inbokade möten varenda dag. Jag var liksom, varje tupplån hade 2, 3 eller 4, plus kvällarna hade jag alltid möten med kunder. Så liksom mina barn var tvungna att sova en viss tid. Det var typ 3 gånger hon har suttit ammat på ett möte, och jag bara, this is life.
Okay. Men alltså, så det är verkligen liksom, alltså, rutiner in i... Alltså, liksom,
ja, det måste det inte vara så nitigt. Det var bara för att jag hade möten. Och liksom, det och funkade jättebra
du.
För oss. Ja.
Du hittade en rutin för dig själv.
Vi hittade en rutin som funkade väldigt bra. Och sen, då körde jag väldigt mycket privatcoachning första året. Men sen kände jag att det är så många kunder. Jag har inte tid att hjälpa alla som kommer. Jag kan liksom inte ta fler kunder. Och då började jag med de här live-kurserna. Och när det gick ett år, jag hade haft de här live-kurserna ett halvår, och det var så många på live-kurserna. Jag hade december då, förra året hade jag, eller förra kanske blir, så hade jag 6 stycken live-föreläsningar som var fullbokade i december. Mm. Alltså det var så många kunder att jag var så här, men jag kan inte ha mer live-föreläsningar. Nej. Och då spelade jag in min kurs.
Ah.
Så det är lite så här, den kursen finns nu är min så här tillfälliga inspelade kurs som handlar om hur man liksom lägger en riktigt bra grund för sömnen. Så det är den som finns som de flesta köper.
Okej.
Så men om vi tar ett steg tillbaka här nu har vi förstått hur du har kommit in i den här sovande barngrejen då. Yes. Vad är då de alltså typiska problemen man har när det kommer till vaket tillstånd för barnen och alltså läggningar? Vad är det typiska som du kan se i din kundkrets folk har problem med?
Yes. Jag skulle säga att det kanske är 2 till 3 saker som är det mest liksom avgörande som alla som har typ samma problem. Den första är att man matar till sömns. Och här i Sverige är det jättevanligt att amma till sömns. Jag ammade mina barn, jag älskade att amma mina barn. Men inte till sömns. För det som händer när du ammar till sömns, eller flaskmatar till sömns, det är att om du ammar till sömns så måste barnet ha bröstet för att somna om. Eller mamman. Så mamman blir väldigt förknippad med sömnen. Alltså betingat att mamman måste vara där varje gång. Så pappan kanske, eller partnern kanske inte duger. För att det måste vara bröstet. Mm. Men om du vänder på det och inte, du kan amma men inte till sömns. Då kan liksom båda föräldrarna natta. Men så det är liksom en grej. Att det vanligaste att man matar till sömns. Eller flaskan matar till sömns. Mm. Och nummer två är att man stöttar barnet hela vägen in i sömnen.
Alltså att man stöttar tills den är somna. Precis, och du är där.
Kanske, liksom. Ja, precis. Mm. Man kanske vaggar till sömns. Eller sitter bredvid och håller handen på. På något sätt så stöttar man hela vägen. För det är liksom ganska härligt. Men det gör att det blir svårare på natt och uppvaken. Så jobbar du på de här två punkterna så blir sömnen radikalt mycket bättre ganska fort.
En fråga där, en fråga då. Jag förstår ju det nu, men jag tänker för de som lyssnar. Vad är det som gör då att natt och uppvaken blir värre? Är det bara för att de vaknar upp och inte märker att du är där längre och de somnade så som de, alltså att de såg dig var där? Eller vad är det som händer med barnet då? Liksom?
Ja, men jag brukar säga så här. Om du tar den enklaste vägen vid läggdags, vilket man oftast gör, så brukar jag säga att man ibland fuskar lite vid läggdags. Att man stöttar så pass mycket, för man vet om 2 minuter kommer barnet sova. Jag ska bara klappa lite. Till. Jag bara sitter här lite till och då får jag gå och kolla på Netflix. Man, det är så enkelt att ta den snabbaste lösningen. Men när du gör det vid läggdags, kom ihåg att sömntrycket är allra, allra högst vid läggdags. Det är nu vi vill pusha mest. Alltså minska stöttningen. För barnet är egentligen allra trötta, så du behöver liksom inte fuska lika mycket här. Utan du kan ta lite den svårare vägen. För att om de kan somna mer självständigt och ha en bättre insomning, så blir det inte samma panik på natten.
Så, det är ju... så de kan somna om själva då?
Precis. De behöver inte behöva. Det inte blir att jag måste ha bröstet. Jag måste få, någon måste lägga in i munnen eller, alltså det finns ju tusentals olika anledningar på vad som händer sen, men det kommer alltid nästan ifrån vad man gör på läggdags.
Okay, och det här är typiskt från att man fortsätter hålla på med det här, från att de föds till hela vägen till 2, 3, 4
sex år skulle jag säga. Och jag har 9-åringar som ringer som också säger jag måste sitta bredvid tills barnet somnar. Och så känner man så att det kanske inte är så mycket natt och bak, men det kanske tar en timme att natta. Det finns de som har 2-3 timmar nattningar varje kväll som tar väldigt lång tid. Men oftast, nästan alltid är att de har matnäring på sömns. Eller att du sitter bredvid eller på något sätt stöttar barnet tillsammans. Och då blir det oftast mer långdrag.
Okej, vad tredje saken då?
Tredje saken är att det bara är en förälder som duger. Och oftast är det mamma. Att mamman
liksom, så då ska man bryta det där liksom?
Ja, men mamman kanske känner att jag tycker om att amma mitt barn. Men nu har jag blivit en napp. Så nu kan jag inte lägga bort barnet. Eller nu kan pappan inte eller partnern inte natta om barnet. För det måste vara mamman eller det måste vara bröstet. Och den är jättevanlig i Sverige.
Är den svårast just för att mamman får också någon form av kontrollbehov? Att när pappan försöker och märker att den skriver, ah, men jag tar det istället, jag löser det.
Yes, alla mammor räddar sina barn från de här hemska papporna eller partnerna ibland. Att man liksom, man vill, det blir så jobbigt när de blir ledsen. Men vi skapar också en vana där mamman måste finnas. Så det är väldigt svårt för partnern att bli insläppt. Och oftast är den partnern ganska ledsen. Den vill oftast hjälpa till, men kan inte. Och så blir barnet jätteledsen, så känner man sig liksom, men det är ingen som vill att jag ska hjälpa till i alla fall. Så det blir bara, ibland tycker jag att det är en lite dålig dynamik i förhållandet också.
Men kan det hända?
Jag tycker också att det är liksom... Bara igår, alltså barnen switchar ju också jättemycket från vem som är deras favorit. Hos oss är det verkligen så. Och att typ den som lägger, då, om jag ska lägga, då säger pappa, pappa. Och om han ska lägga, då mamma, mamma. Alltså de, du vet, de spelar ut kör oss. Och typ bara igår, jag brukar inte få så ångest eller sen om de gråter och han ska. De har börjat med det här på senaste. Och då, igår skulle han lägga. Och då, alltså de gråter ju på ett sätt som man bara, oj, alltså...
Nu gråter de.
Och jag vet att det är inte det här, de försöker bara spela ut oss, men jag vill ju bara öppna dörren och gå in och säga till Marco gå ut. Men jag vet ju att nej, men imorgon kommer det vara tvärtom. Och, då, och så de kör ju bara med. Och sen vet de att om man börjar, då vet de så här, skriker vi tillräckligt högt, då kommer de inte palla trycket.
Alltså jag tror att det är säkert lite vanligare kanske hos er två då, som har 3 barn där det liksom måste varieras. En förälder kan inte kanske ta alla 3 barn samtidigt, men de flesta hushåll som kanske har 1 eller 2 barn och i olika åldrar, så är det nog, jag skulle säga att 90% av alla har mamma som favorit.
Men kan inte det bli så typ att så här, om man då som mamma kommer och försöker rädda det här barnet, om att pappa vore då en, alltså ger man inte någon form av,
man skickar signaler då att pappa är det bad guy, att vi måste rädda dig från den här hemska pappan.
Visst han, blir det väl så?
Precis, så det här pratar jag faktiskt om också ganska mycket, att ge pappan eller partnern den här chansen, för de får sällan det, och om de får det, då snackar vi så här 5 minuter, 10 minuter. Att komma ihåg att det är inget farligt att partnern tar övernattning, för att hon är en stark anknytningsperson, så får barnet protestera, de får säga att de tycker att de vill föredra, mina barn är också mammiga, ingen av mina barn är pappiga, båda är mammiga. It's crazy. Men vi har sagt, nej, det är varannan kväll. Det är bara att gilla läget. Sen kan hon ju protestera. Min treåring gallskriker i pappa. Inte pappa! Men sen liksom släpper hon det. Men för att visa, nej, men det är så det är. Så att, man måste ju också tillåta partnern att göra det, även om det kan ta lite längre tid eller vara lite jobbigare. Men en fördel är ju att mamma klarar av att natta utan bröstet eller mindre stöttning från början. Annars är det jättesvårt för partnern att ha en chans. Ja. Så de får liksom ingen ärlig chans när de försöker.
Jag vet, en liksom vanlig fråga som jag tror jättemånga undrar, när ska man börja? Alltså, för det är som du sa innan, att i Sverige tänker man, har man ju tanken att bebisar är små och de ska få vara liksom, de har inga rutiner till en början, men när ska man börja ha rutiner på sina bebisar?
Ja, alltså jag tycker ju från födseln.
Okay.
BB började jag.
BB, alltså, är inte det att ta i?
Alltså, jag fick ganska mycket kritik för det.
På BB?
På BB. De kom in och frågade hur många gånger har ammat? Och då sa jag 8 gånger. Ah, men du ska amma 8-10. Jag bara, fast han har ammat. Vet, han är jättemätt nu. Jag behöver liksom inte amma. Ah, men du måste till att mjölka brösten. Jag bara, fast de typ sprutar. Jag behöver liksom inte amma mer. Utan jag var jätterädd för att få sår på brösten. Så jag vill inte snutt amma. Utan jag vill liksom amma och mata mitt barn, men inte konstant. Så vi börjar med att äta läka sovrutinen på BB. Att inte somna med mat.
Holy shit, du måste ha fått fett mycket kritik av det här.
Lite, ja, men sen så kom ju BVC-sköterskan hem till mig efter typ 4-5 dagar. Och så här, mina bröst typ sprutade mjölk fortfarande. Barnet, alltså han gick ner så himla lite i vikt. Han var verkligen så här, typ dippade typ någon procent. Och sen gick han upp direkt. Så de sa, oj, han är ju superhälsosam och verkar vara jättebra. Så de bara, jag får nog backa lite här. Jag bara, tack. Så att, jo, jag gick verkligen emot strömmen. Men jag pratar inte om några hårda rutiner på BB. Utan vi pratar bara om att inte försöka, kanske inte somna till mat, att inte liksom använda bröstet som snuttande napp. Alltså, man skapar ju så mycket vanor på en gång och så går det en vecka eller 3 månader och du undrar, hur fasiken hamnar jag här? För det går så himla fort.
Men kan det inte vara så att det är lätt att hamna där, man blir förälder, man vill bara ge allt i det här barnet och den här närheten. Men såklart du ska få äta, vill du äta, kom tutta, gör vad du vill liksom, för att man vill känna sig tillräcklig.
Ja, jo, men såklart. Men den bästa rutinen som enligt mig, det är ju att äta, leka, sova, att inte mata till sömns. För det som händer när du matar till sömns, det vill säga att barnet börjar bli lite ledsen, gnällig. Nu vet du inte om barnet är hungrigt eller trött. Men om du använder äta, leka, sova, då har de ju ätit. Så när de börjar bli gnälliga så vet du som förälder att barnet är trött. Ja. Eller har ont i magen eller behöver när. Men alltså du vet lättare vad problemet är. Alltså jag älskar det. Jag hade sån kontroll på min föräldraledighet. Det kändes som att jag visste så mycket. När de säger så här, men det är som att det finns ingen bok för man gör med nyfödda. Jag bara, jo, den här boken. Alltså,
det där kan berätta för er.
Men jag kände att det var så mycket enklare. Jag blev så mycket tryggare i mitt föräldraskap. Mm. För att jag visste vad mitt barn ville. Och det är ganska mycket osäkerhet. Man får inte så mycket hjälp av vården, vad man ska göra, vad tecknarna är och så vidare.
Men från bebistiden, BB-tiden till 6 månader, så brukar man ändå se att barn äter på nätterna.
Ja.
Och sen, ja, du vickar lite på huvudet här. Och så brukar man säga att efter 6 månader, då behöver faktiskt inte ett barn äta på nätterna. Alltså de behöver verkligen inte det. Om de äter jättebra på dagarna, no point. Och det är väl där jag tror, jag har misstänkt men jag kan ha fel. Jag tänker om du kan rätta mig om jag har fel då. Men det är där jag tror att problemen börjar sen. Så efter 6 månader har man läst den här artikeln någonstans att du behöver inte mata mer på nätterna. Och så börjar de här uppvaken som blir ännu mer och ännu mer. Och man som förälder är så trött och bara så här, ta den här förbannade flaskan, var tyst. Eller ta den här amningen och bara, jag behöver bara få sova, jag behöver bara 1 timme till eller 2 timmar till. Vad blir den största utmaningen där att... Vad kan du säga till en förälder som fortfarande matar efter 6 månader och har panik och vet inte vad som är rätt och fel?
Nej, men alltså att mata på natten skulle jag inte säga är liksom ett problem i sig. Det är väldigt vanligt i Sverige att man gör. Jag håller med om att man brukar inte behöva efter 6 månader för att behålla mjölkproduktion. Om du ammar kan du absolut behålla en sån dream feed att du matar vid kanske 22, att du väcker barnet, alltså maten du själv går och lägger dig och sen så går ni och sover.
Dream feed, får du förklara vad det är? Nu vet ju vi vad det är.
Men en dream feed är då en drömmatning. Det här innebär att den sista måltiden man ger så barnet sover, man som förälder, alltså om man ammar eller om man i flaskan och då väcker man barnet typ i 9, 10, 11 innan du själv ska gå och lägga dig. Och så matar du barnet som är sovandes eller att du väcker upp barnet. Jag vet, man väcker sitt barn som sover för att ge en sista måltid.
Det här är guld ju.
Så att barnet ska klara sig från och med den till liksom tidig morgon. Det är det som är tanken. Att få så många timmar som möjligt.
Det här räddade ju oss. Dreamfeed räddade ju oss de första 2 åren, ska jag säga.
Ja, och det gjorde verkligen en... Jag kommer ihåg, du gav ju mig det tipset.
Ja.
Och det ändrade hela vår...
Ja, hela din situation. Jag sa att jag hade med på Dreamfeed. Hon bara, vad fan är det?
Ja, jag jag fattade ingenting.
Jag bara, så ge barnet mat när den sover, fast du väcker. Typ byt blöja samtidigt eller något. Det brukade jag göra. Så jag byter blöja, den brukar ändå bli full. Så de inte skriker på natten över att de har full blöja. För att det kan också vara en anledning. Mm. Och så gjorde hon det. Hon bara, shit, nej, vad fan har du gjort
det? Nej, det var så, alltså det var otroligt.
Men Dreamfeed är jättebra. Alltså jag ska säga att det funkar inte för alla barn, men för de flesta. För att en del att de, som sagt, tanken är Dreamfeed att de ska få många timmar efter. En del tycker att Dreamfeeden gör att de vaknar mer. Så du behöver inte ge en Dreamfeed. Och du kan också liksom vänta på första uppvaket och ge en måltid vid ett eller två. Mm. Det gjorde jag med sonen, men då behöll han sin liksom nattmåltid klockan 4 tills han var 5 månader. Sen tog vi bort den, men sen sov han hela natten när han var 5 månader.
Har du gjort mycket olika med dina 2 barn?
Men ganska olika. Vi har använt olika sovträningstekniker. Vi har använt...
Hur många har du?
Jag har 2 barn, så jag har en 5-åring och en 3-åring snart.
Okay.
Och min 3-åring, det var hon som föddes då som en närhets- och skrikbebis. Så henne fick jag liksom jobba väldigt långsamt med den här ungen. Alltså, tänk att jag var utbildad som coach när hon föddes. Alltså, jag visste precis vad hon skulle göra. Men den här ungen gick inte att lägga ifrån sig. Jag har liksom en bild när hon sitter typ i bärselen på en stol. För jag orkade inte gå och bära henne längre. Så att hon skulle sova väldigt mycket upprätt. Och liksom. Men det var en jättebra livserfarenhet. Så när föräldrar säger, men mitt barn går inte att lägga ner. Man är så här, förr kunde jag sagt, gud, det är bara lägga ner dem. Och nu bara, okej, okay, I get
jag
you.
Fattar.
Jag fattar. Alltså, vissa
men det
barn
blir
är,
också att du kan bemöta dina kunder på ett annat sätt. Men hur många tekniker? För du sa att du har använt olika tekniker.
Ja, men precis. Jag jobbar ju med väldigt många sovträningstekniker. Och för att förtydliga så jobbar jag bara med sömnträning efter 5 månader. Sömnformning, alltså milda närvarande väldigt gradvis under, alltså 0-4 månader jobbar vi väldigt medvetna val. Det är ingen träning, det är ingen gråt på det sättet, utan det är bara liksom, vi jobbar åt att göra rätt inom gott då, på en gång. Men sen så sömnträning handlar om att oftast backa en del av de kanske utmaningar man har skapat sig och rutiner som man bara, den här rutinen funkar inte, vi kan inte mata 60 gånger på natt. Okej, då måste vi ändra det här beteendet. Men jag jobbar med typ 10-12 tekniker, upp till 6 år.
Skulle du säga att om man löser läggningen så är det lättare att lösa. Brukar man oftast ha båda problemen eller brukar det vara att man har ett utav?
Man har oftast ganska många problem. Men det, man kan ju bara ha det. Man kan ju bara. Så de vanligaste är kort dagsen, problem med läggdags, nattuppvak med nattmat och tidig morgon. Liksom, det är de liksom, problemen som vi kanske har mest utav. Alla går att lösa, enligt mig. Sen kan det ju vara att vissa barn har svårare för vissa. Liksom, det är svårt att få bort tidig morgon, men det går. Mm. Men de flesta accepterar att man tar morgon 4. Och då tänker man så, men det är så det är att ha barn.
4 på morgonen.
Och jag säger nej.
4 på morgonen. Ja. Alltså henne, jag försökte gå upp tidigare än igår. Jag skulle vara the good mom. Okay. Och skulle gå upp 1 timme innan mina barn.
Varför?
För jag tänkte att jag skulle vara the good mom. Jag skulle gå och träna, få saker gjort. Och sen vaknar de och så ska jag gå och lämna dem. Och så har jag liksom klarat halva dagen, du vet. För att jag har liksom haft mig själv. Gör inte det. Det värsta jag gjort i hela mitt jävla liv. Nej, men jag var så trött. Jag var så trött. Jag visste inte ens vad jag hette. Jag kunde knappt jobba den dagen. Alltså jag var så trött. Så nej, jag kommer inte göra det. Jag råder inte någon att göra det när de har barn som är 2 år gamla.
Och som vaknar så tidigt. Alltså de vaknar ju redan tidigt.
Ja, men alltså, jag tycker 6 är okej. Alltså allt efter 6 är morgon. Men innan det, nej.
Jag tycker inte att 6 är okej. Alltså,
sex är tid. Jag tycker enligt mig 6 är en okej tid för barn att vakna. Det är en ganska naturlig tid för barn att vakna. Men innan 6, om du har ett barn som vaknar 4 eller 5, nej. Vi kan jobba på det, jag
det
lovar.
Kan vi
det går.
Fixa.
Det går att fixa.
Alltså, gud, jag tror att det är så många. Jag vet vad jag tror också är den största grejen. Det är att man inte vet. Alltså, precis som tid. Ja, det är så att ha barn. Mm. För alla pratar ju bara, det är så att ha barn. Att de vaknar tidigt. Mm. De vaknar mycket under natten. Mm. De tar 78 timmar att lägga. Så att då blir liksom allt som är mindre än det folk har berättat om, det blir en win.
Ja.
Istället för att, ja, om man inte vet om att det finns olika sömntekniker eller så.
Nej.
Det kan vara så enkelt liksom.
Ja.
Men okej, okay. Ja, men det här är jätteintressant. Då, så ålder är liksom allt från, vad sa du, 5 månader?
Nej, alltså man kan jobba in rutiner, inga strikta rutiner, men du kan jobba in rutiner ända från födseln. När du känner dig redo, du kanske vill liksom, alltså, landa med din bebis, gör det, men när du känner dig redo.
Men jag fattar inte, varför pratar man inte om det här? För man pratar ju bara om att föräldrar ska liksom, låt dem leva rövare i 6 månader och sen börja sätta rutiner.
Ja, jag håller ju verkligen inte med på den. För det jag ser, det som händer är att föräldern blir så fruktansvärt trött. Så vid 6 månader så orkar man inte göra några rutiner. Man är så himla trött. Ja. Man har redan 40 natt. Alltså man orkar liksom inte ingenting. Så att om du kan lägga in de här liksom små justeringarna på en gång, det blir inte lika jobbigt. Och jag önskar att alla sa på BB så här, du matar inte till sömn, så vad du än gör inte det.
Men på BB säger de att du ska mata dem var 3:e timme.
Ja, men det får du gärna göra.
Men då blir det ju på natten.
Ja, förlåt. Så till sömns får man göra på natten. Det är helt okej. De behöver inte hålla på vaken tid och leka mitt i natten. Men inte inför läggdags och inte på dagen. Okay. Alltså att inte använda strategin att mata till sömns. Som så här. Men det är, jag vet, särskilt när man ammar, det är superenkelt. De flesta mammor som ammar till sömns tycker att det är mysigt och enkelt och snabbt.
Mm.
Men har du till följd av det här, nattuppvak, där du kämpar, bara du som duger, bara bröstet. Mamma ligger stilla i sängen, kan inte röra sig för barnet måste ha bröstet i munnen. Mm, då är det inte okay. Så bra strategi.
Men då har jag en fråga. För nu går jag och får lite minnen tillbaka här. När mina barn var bebisar så sov de för fan med hela tiden. Så om jag skulle mata dem, då per automatik så somnar ju de när man ammar på dagen.
Mm.
De är ju små, de är ju bebisar, de sover ju bara. Eller?
Ja, fast vi...
Så här. Ska jag bara, hej, håll dig vaken nu medan jag ammar dig.
Ja.
Va?
Yes, girl. Så här. Det här får du göra så tidigt du vill, så tidigt du känner dig själv redo. Men så att äta, leka, sova innebär att du har en vaken period. För det som händer efter en bebis nyfödda, efter de äter så kommer det oftast en bajsblöja. Det gör de ju alltid när de är små. Så den vill vi få ut inom vakuntiden. Så om du ammar, i början tar det ganska lång tid. Du kanske ammar i 45 minuter. Så en vakenfönster kanske bara på en timme. Så att liksom amningen är 45 minuter. Och sen har du en kvart där du byter blöja. Säger hej, 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 gulla lite igenom med barnet. Och sen sova. Och har en flaska kanske och äter det på 10 minuter eller en kvart. Men liksom först kommer maten, sen aktiveringen. Och sen är det lättare att få självständig insomning. Att du inte då får sån stor skjuts av maten. Men jag vet att det är lätt att göra den vägen. Men,
ja, det kan jag lova dig. Mm. Det var det jag levde på.
Men, och jag tror också att det blir lätt för att man har inget annat. Vad ska man alltså, förstår du vad jag menar? Om man inte har några andra tips eller tricks. Eller så här, för mig är det här en helt ny värld. Alltså, allt du berättar blir så här, oh wow. Men det låter jättelogiskt. Alltså, det låter inte som någonting som... Alltså, det låter jättelogiskt. Så att jag tänker bara att vet man från början om de här små... Då tror jag inte att det blir lika jobbigt som du sa. Om du vet vad du ska göra... Då frustrationen blir inte lika stor. För du vill säga, okej, men det är en process. Och vi kommer dit. Och vi ska ta de här stegen. Mm. Men om man inte har någon aning om... Ska jag sluta nu? Ska jag inte sluta? Ska jag amma? Ska jag inte amma? Nej, just det. Den ska inte sova. Ska jag sluta? Alltså, det blir så många frågetecken. Och så blir man så här, okej, ät och sov. Hej då. Vi hörs imorgon.
Alltså, jag vet ju, när jag började med dig då, Malin. Mm. Så det var ju många som hade så här, taggat mig på hennes inlägg. Och sa, Nadja behöver. Men vi har ju haft andra utmaningar, som ni vet, med sjukdomar och sånt. Men då var jag alltid så här, jag var så trött på situationen. Så jag gick alltid in och bara så, shit, jag visste att Lydia skulle skrika hur mycket som helst. Jag visste att hon skriker, alltså 2-3 timmar. Men så fort jag började ändå med dig så gick man in med en inställning om att okej, men nu går jag en kurs här. Nu ska jag göra så här. Jag känner mig förberedd, precis som du sa, Adem, att då har man tålamodet och bara så här, ja men jag ska göra det här. Och sen när tiden har gått så har jag börjat märka att alltså, precis som du sa, det är så logiskt. Varför har jag inte tänkt på det här innan? Alltså jag känner mig bara dum nu.
Ja, för ni har kört ihop...
Och ganska länge ändå. Eller vi har sett till och från i och med att barnen har blivit sjuka. Så har vi pausat och sen har de börjat och så har vi pausat. Och så har vi på sådär. Och det som har varit positivt varför jag har fortsatt kört, trots att mina barn ändå har lite speciella behov, är för att när de väl är friska och man får in det där, då kan man ändå få in det när de är sjuka. Sen kanske man går tillbaka till gamla rutiner när de är sjuka. Mm. Men de vet om det. Det är som att de är programmerade på något sätt, att de vet egentligen vad rutinen är.
Ja. Mm.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag tänker att, för jag ska ju börja köra med dig.
Yes!
Och det här, alltså vi har ju pratat om det här, för att vi har inte haft så jobbiga... Sömn...
Definiera jobbiga ändå.
Okay.
Alltså, och grejen... Berätta, vad är ditt problem?
Okay. Jag har också en sån som har blivit van. Så att det, som, det kanske är jobbigt, men jag har inte upplevt det som jobbigt. Så att vi gick från att ha otroliga nätter. Alltså sov typ hela nätter. Mm. Jag satt och skröt om det här i podden.
Mm. Sov och jag hela... hatade henne.
Nadja hatade mig. Mm. Men sov hela nätter. Vi ja, men dreamfeedade. De fick en flaska där vid 11, 10:30. Och sen sov de liksom fram till typ 6, 7 ibland. Mm. Vi fick sova henne. Ingen som skulle komma över till oss och sova.
Mm.
Sen switchade det här, vet, sakta men säkert. Någon vaknade upp och började skrika. Och, alltså det jag tycker är svårt, jag säger inte att jag hade gjort om jag hade haft ett, men det jag tyckte har varit svårt är att så fort någon började skrika, då tar jag ut den i rummet. För jag vill inte att de andra två ska vakna.
Mm.
Det är liksom min, alltså du vet, jag bryr mig inte om att den ska somna om och jag ska få den att somna om på samma plats. Det är bara så här, ut i rummet och in i vår säng. Och då har den somnat om snabbt. Och det har, men sen började ju en till vakna upp. Och en till. Och helt plötsligt är liksom fem personer. De började, du vet, sparka på varandra. Alltså du vet, alltså, hej Babariba.
I didn't see it coming.
Nej, exakt. Men sen har vi lyckats med det där. Vi har flyttat över. Nu är vi uppe liksom 2-3 timmar.
Mm. Vid läggning?
Fyra. Nej, läggning har aldrig varit ett problem. Mm. Alltså det har funkat jättebra. Förutom med en av tjejerna.
Mm.
Som har börjat hålla på nu.
Det är alltid, vet, en. Det är alltid en.
Hoppa. Hon ska hoppa i sängen. Det är Milea. Hoppar i sängen. Hon ska gärna störa sina systrar. Ta deras snappar. Alltså du vet, hon vill leka. Hon är inte redo för att sova. Och vi har inte gjort någonting annorlunda. Alltså vi är verkligen på samma sätt. Men det känns som att hon har kommit in i en ny fas bara. Där hon behöver någonting annat. Och jag vet inte vad det är.
Nej.
Och jag hoppas att du vet, Malin.
Kan det vara så att hon är övertrött då, Malin?
Ja, alltså, jag skulle säga, vi pratade lite om det här, men jag skulle säga att det handlar lite om dagssömn.
Ja.
Men sen också att sätta liksom så här, vad som är okej och vad som inte är okej. För ja. Nu börjar de testa gränserna väldigt mycket efter 2 också. Liksom, vad tycker mamma och pappa är okej? Får man hoppa i sängen? Ska man gå ut och sova?
Alltså, det här är ju samma tjej som hoppar på matbordet med skorna på. Alltså, förstår du? Hon trotsar liksom på ett sätt just nu. Så att,
alltså, när man kommer upp till 2, alltså, nu skulle jag säga att det handlar ganska mycket om att sätta också liksom regler, vad som är okej inom sin familj, vad har vi för någonting, så här, vad får man inte göra, för det pushas väldigt mycket i den åldern. Och när man har tre lika ålder så märker man hur olika det är. Vissa barn kanske bara nej men jag köper det. Så att ni får ju verkligen se hur olika det kan bli fast man gör samma sak.
Som är
väldigt personlighet.
Men så att vi jobbar med läggningen för henne då, och sen så är det ju uppvaken med henne, men de andra också uppvak, och jag skulle vilja slippa dem. De är inte lika grova och de tar inte lika lång, alltså de tar inte lika lång tid att somna om.
Nej.
Men jag har ju en drömbild, eller en, jag vet inte, ska man säga drömbild?
Om att målbild,
ska jag säga. Målbild, att vi ska lägga oss allihopa. Alltså vi lägger dem, det går smidigt. Och att vi sen går och lägger oss, och att jag inte ska tänka när jag ligger där på kudden om hur många timmar kommer jag bli väckt.
Nej.
Men vänta lite, vill du gå och lägga dig 7 då?
Nej, utan när jag väl går och lägger mig. Jag lägger dem, vi lägger dem. Och att när jag sen går och lägger mig några timmar, för nu är jag stressad från att barnen går och lägger sig till att jag själv går och lägger mig. För jag känner hela tiden, gå och lägg dig för du kommer bli väckt.
Ja,
jag vill slippa de känslorna. Och så vill jag slippa det här att när jag själv lägger mig, om hur länge blir jag väckt?
Ja.
Och hur många gånger i natt kommer vi bli väckta? Mm. Och vart vaknar jag upp i natt? Idag vaknade jag på soffan i vardagsrummet. Då hade jag sovit i vår säng, i barnens säng och på soffan.
Åh, kärnan. Mm.
Alltså det är liksom 3 olika ställen. Och det är inte så länge sover jag inte på natten. Alltså det är liksom att jag har hoppat runt. Alltså, förstår, det är, och jag tänker att man blir van vid det här är ju så sjukt.
Ja, men alltså sagt, de flesta, jag skulle säga att mammor tar ju generellt större. Alltså de flesta mammor är ju verkligen krigare som liksom anpassar sig till situationen. Så det får man verkligen få cred för. Sen kan det ju vara att man kanske kan göra det lite enklare. Men man kommer i det, man bara gör.
Ja.
Och så typ funkar det. Men skillnaden på att bara göra och att liksom lägga upp en plan lite mer så här, vad vill vi? Alltså vill vi bara göra det här i 1 år till? Eller skulle det vara skönt att bara, fasiken, nu lägger vi lite krut. Och sen om några månader eller några veckor så behöver vi inte hålla på att göra det här mer. Det är där man måste hitta den här orken och energin. Så att göra ändringar.
Ja, exakt.
Vilken ålder är mest utmanande ålder att börja med sömnträning? Mm. När ska man inte börja? Eller så här, jag fattar att man kan börja när som helst. Mm. Men när skulle man bara så här, alltså nu kommer det bli en större utmaning för att nu barnet större.
Innan vilken ålder bör man börja? Tänker du så, eller?
Ja, alltså vi har ju kommit överens om att hon vill att man ska börja från BB.
Men om man inte gör det?
Om man inte gör det.
När är det sista datum?
Vad är utgångsdatumet för att börja?
It's never too late. Nej. Alltså jag vet att många säger så här, är det för sent eller är vi hopplöst fall? Nej, aldrig. Alltså barn, vet ni vad, barn är så himla anpassningsbara.
Mm.
De är fruktansvärt anpassningsbara. Man kan få barn att göra ganska mycket saker. De är väldigt så här förändringsbara. Men det är snarare föräldern. När vill du börja? När vill du få en förändring? Alltså det handlar mycket mycket, mycket mer om föräldrarna än barnet.
Och när orkar du göra förändringen? Ja. För det kräver ju en del. Precis. Det är inte bara att gå in och bara, hej, hej, varsågoda, det här är vår nya rutin. Ja. Utan det tar ju lite, om jag förstått det rätt.
Såklart, att man, ja, men att, man gör, ja, att man gör nya saker, det är ju liksom krävande. Men, alltså, jag har så här tre,
det är fett krävande.
Det är tre, men så här, nu är du en trillingmamma. Ja. Med barn med, alltså, ganska speciella behov med sjukdom. Alltså, det är ju ett ganska svårt och unikt fall som inte så många kanske vardagsfamiljer har. För sjukdomen ställer ju definitivt till en del. Mm. Både mentalt och liksom svårigheter med sömnen. Såklart, när de är sjuka kommer de hota och då kommer det påverka sömnen. Men de tre faserna skulle jag säga som jag tycker påverkar sömnen. Du kan fortfarande börja sovträna i en sån fas, men det är 4-månadersfasen. Mm. Nej, 8-9-månadersfasen. Och sen 1,5 år. Det är tre faser som handlar om relationer. Och de brukar vara lite kämpiga ibland när man börjar få resultat. Men det finns jättemånga som börjar och tycker att det går hur bra som helst.
Men 8 månader är den värsta fasen. Jag tänkte, den
var jobbig. Shit, det är en stor förändring.
Det är mycket relationer. Det är 8-9 där. Min dotter sov som en ängel vid det laget. Men sen fick hon corona vid 9 månader. Så vi hade en fas. Jag tror inte att det var fasen. Hon vaknade liksom under en vecka typ 15 gånger amma. Från att sova hela natten. Typ. Men hon var jättesjuk. Och så, när de är sjuka, som alla barn, sovtränar eller inte, vi måste ju givetvis se till deras liksom basbehov. Om de behöver äta mer på natten eller behöver liksom en till flaska med mediciner, klart de ska få det. Så det är liksom, bara för att du har ett barn som sover bra betyder det inte att de aldrig mer kommer äta en flaska.
Alltså, vad säger dina kunder om deras barn när de är sjuka? Alltså, att, är det enklare då sen när man går tillbaka? Eller
ja,
är det?
Alltså så här, de flesta som jag får ju mer feedback om de är privatcoachar, men de upplever ju att när barnet kan slappna av i sin egen sömn så blir det mycket lättare i sjukdom, i tänder, i sova borta. För de är så trygg i sin egen sömn. Så det är det jag vill att barnet ska bli trygg i sin egen insomning. Att det inte är den här, vart är mamma? Vart är pappa? Nu får jag panik. En vanlig orsak som många tror, det är mellan skulle säga, kanske 1,5 år till 3 år, så det är jättemånga som säger, men mitt barn har nattskräck.
Det säger jag. Alla jag säger det. Jag säger det om Milena, alltså nu. Hon skriker på ett sätt.
Som att jorden har gått under.
Precis. Men jag ska förklara att nattskräck är extremt ovanligt för barn under 4 år. Jätte ovanligt.
vänta, nu backar vi ett steg här. Så du menar att nattskräck är jätteovanligt under vadå? För vilken ålder?
4.
4 år.
Fyra år.
Men vänta, jag hör det här ordet nattskräck kastas hej och vilt överallt, ska jag säga
dig. Jag kan säga att det diagnoseras nattskräck hej vilt på alla BVC. Man har ingen förklaring, man bara, det är lite nattskräck och sen är det liksom avklarat.
Nu får du förklara varför är det så här.
Det ska jag gärna göra, för det här är väldigt många som inte vet om och jag tycker väldigt synd om dem. För problemet med skillnaden är, nattskräck går inte att bota. Du kan mildra det på vissa sätt genom en del saker, men det går inte att bota, utan det är någonting som barnen går igenom vissa episoder. Du kan liksom hjälpa det. Men panikuppvak, vilket jag skulle säga är 99% av alla fall, är en helt annan sak. Och det går att, inom quote, bota. För panikuppvaken beror på att barnet får stöttning hela vägen in i sömnen.
Det makes sense.
Så när de vaknar mitt i natten, och vissa har liksom mildare och vissa har mer panik, men att de bara skriker. Alltså gallskräck. Och många föräldrar tror ju typ att barnet har gjort illa sig.
För
att
de men de har ont någonstans.
Ja, de skriker så högt. Och en del barn är ganska okontaktbara. Men de flesta av de här barnen, om de skulle berätta och liksom lugna ner sig och berätta vad de faktiskt kunde, om de skulle kunna prata, så tror jag att de flesta skulle säga att jag är så trött, men jag vet inte hur jag ska somna.
Ja.
Och därför blir jag så ledsen och så arg, för att jag är egentligen super trött. Och så blir de bara liksom arga, man kanske klappar och lugnar, men barnet bara argt eller trött eller skriker. Nattskräck varar ganska kort stund, det är mycket kortare, några minuter, medan panikuppvak kanske varar 1 till 2 timmar.
Jo, tack.
Så att de flesta panikuppvak,
jag sitter och tittar på henne och chockad. Alltså, det där är Litia. Alltså, Malin vet ju, vi har haft stora problem med Litia. Mm. Men det jag måste ändå säga, precis som du sa innan det här med natten. Sen när Litia har börjat sova bättre på nätterna. För att jag har märkt att det speglade sig i hennes dagar. Hon kan vara väldigt aggressiv, arg, slå sina syskon. Alltså, hon blir arg för allt, väldigt lätt. Hon har väldigt lätt korsstubin, det går från 0 till 100. Men sen, hon har börjat sova bättre på nätterna, har hon blivit mycket lugnare på dagarna.
Ja, men det är ju som vi.
Ja!
När vi inte får sova, då är vi ju galna.
Men man tänker att barnen, ni sover ju ändå på dagen, vet. Man tänker att de tar igen det, men så är det nog inte. De behöver så mycket timmar ibland. Sömn föder sömn.
Ja. Nej, men sömn föder definitivt bättre humör. Men jag har jättemånga privatcoacher. Alltså mina mest liksom extrema fall har ju varit barn. Jag har en som jag tycker om att ta upp, men det var en 10 månader som sov 6-8 timmar per dygn. Det här föräldrarna fick ju höra, men ni har ett sånt barn som inte sover. Mm. Och när de fyllde i sitt formulär jag berättade hur det här barnet mådde så var ju det här ett barn som var arg hela tiden, ledsen, svår, jobbig. Och de, liksom, de kände ju inte lika stor anknytning till det här barnet, för barnet var liksom missnöjd hela tiden. Och får bara höra att men det är normalt, han, han verkar vara ett sånt liksom, ganska jobbigt barn som alltid är missnöjd. Men alltså, han hade ju sömnbrist, han behövde ju sova. Så att efter några alltså, han var ju egentligen jättetrött, men de har ju sökt hjälp och de har bara fått svar att det här är normalt. Men så när han började sova, alltså han sov typ 12 timmar efter några dagar. Då sa ju de, det är så fint, vi brukar alltid få sådana sms och så skickar de liksom så här, vi har fått ett helt nytt barn. Alltså den får jag
så fint. Helt rörd
av det här. Och så de sa, det mysigaste vi vet nu, det är en läggdags. För det är så fint och harmoniskt, det är inte den här paniken, vi kämpar inte. Det,
och det är den här ångesten innan, ångesten. Du vet, man vet att så här, det här kommer bli en kamp. Och jag måste, man har ju själv inte jättemycket energi på kvällen. Alltså det är också därför man tar ofta den enkla vägen, men och jag kan tänka mig, folk kan känna sig så ensamma i att, här, men, om man kanske är själv eller om man inte har en partner som är hemma mycket. Eller även om man är två, att behöva gå in i det där rummet och bara, nu, alltså, det blir som en match som man ska köra när man har jättelite energi. Och det, jag fattar det där med att man inte, kanske anknytningen inte blir lika bra, för det blir som en motståndare. Alltså barnet blir ju så här, jag ska vinna över dig. Alltså jag ska få dig att somna och det är liksom... det som är målet.
Men vad säger du till de här föräldrarna som... För att jag la ju upp av att jag använde dig. Och att så här, jag äntligen börjar få stöttning i att få barnet sova utan hjälpmedel, säger jag det. Jag kallar det för hjälpmedel när man stöttar och håller på och hittar dit. Och då fick jag mycket som skrev till mig så här, men vadå, varför skulle man vilja ta bort närheten till, från sina barn?
Det var en jättebra fråga. Alltså, jag älskar att ha närhet till mina barn. Det låter som att om mina barn somnar självständigt så har jag aldrig närhet. Men man, det finns ju ganska många andra timmar på dygnet. Så att vi sitter mycket i soffan, vi myser ihop, vi duschar eller badar. När de kollar på tv sitter vi bredvid eller i knät. Vi läser alltid saga, antingen i knät i en fåtölj eller ligger tillsammans i sängen. Så jag anser att jag har jättemycket närhet med mina barn. Men jag behöver inte ha dem hela vägen in i sömnen. Alltså jag är ju en sån...
Eller hela natten.
Eller hela natten. Alltså jag sover ju mycket bättre utan mina barn. Men det är för att mina barn är väldigt rörliga. Alltså de sparkar, snurrar. Du vet, liksom, det är inte så mysigt för någon av dem. Och jag blir så edgy som mamma. Alltså jag har väldigt stort sömnbehov. Om inte jag sover bra, jag är så mycket grinigare. Så att jag känner så här, när jag får sova bra, alltså jag är sån energisk och glad och närvarande mamma på dagen. Så att om någon tycker att man inte har lika mycket, alltså jag känner att jag så här överkompenserar på dagen för det jag eventuellt inte har på natten. För att jag har den energin att ge. Men jag vet många som inte sover så bra, man orkar liksom inte riktigt på dagen. Så att får man välja själv när man vill ge den närheten och liksom någonstans så ska den ju absolut ges. Jag säger inte att vi inte ska ha någon närhet. Men man ska ju vara närvarande och ge energi på något sätt någon gång. Du väljer själv, om du vill göra det när du sover eller om du vill göra det på dagen. Ja. Eller både och.
Många har ju fler barn än ett. Och de kan ju ha liksom olika, vad kan man säga, behov. Men någon kanske vill sova med nattlampa, någon kanske vill läsa en bok, någon annan vill lägga sig direkt. Liksom. Hur gör man? Alltså om jag bara tänker på mina barn, de har helt olika behov i läggning till exempel. Men de sover i samma rum. I samma säng till och med. Hur gör man för att liksom anpassa sig, även om det inte är trillingar, men liksom två syskon bara?
Ja, men alltså, sagt, trillingar är ju verkligen en nivå högre av utmaningar, och tvillingar till viss del också, men trillingar definitivt. Men så här, om man har syskon, det allra, allra vanligaste, det vanligaste är att man har två barn i olika åldrar. Och det vanligaste är, säg att den yngre vaknar, och att man snabbt stöttar, för den får inte gråta eller skrika, för då väcker vi syskonet. Man är så rädd för den här grejen. Att man inte vågar testa. Jag kan nästan lova dig att det är en ganska stor chans att ditt andra barn inte ens kommer vakna. Om du liksom så här, inte ger nappen eller bröstet direkt. För att de är så vana. Alltså, de brukar vara syskon som sover eller delar rum. Vi är ganska vana med varandra. Men det man kan göra om man vill sovträna barnen, så kan man, om det finns rumsmöjlighet, alla bor ju inte det, men om man har möjlighet att flytta dem i olika rum, så kan det verkligen vara en fördel. Alltså, tills båda barnen sover bra och sen för man tillbaka dem i samma rum. Eller att en sover med föräldern och den andra sover i eget rum och sen så switchar man. Så man kan absolut liksom separera dem. Men när det kommer till olika behov som liksom nattlampa och inte nattlampa. Alla barn under 2 år rekommenderar jag att ha becksvart. För att allt mörker hjälper hjärnan att slappna av. Allt ljus stimulerar hjärnan och gör det liksom piggare och gladare. Så att under 2 år helst ingen lampa. Vill man ha det, man tycker det funkar bra, kör på.
Ja.
Men över 2 år, när vi börjar närma 2-3 år, då kommer den här faktiskt rädslan, den faktiska rädslan för mörker in, som småbarn inte har. Småbarn kan bli arg för att inte se mamma och pappa, men de brukar inte vara rädda för själva mörker och tycker att det är läskigt, som en 2-3-åring kan. Men om vi har ett barn som faktiskt tycker att det är läskigt med mörker, då tycker jag att vi ska erbjuda en nattlampa. Om vi har syskon då som tycker att nej, jag vill inte ha nattlampa för jag sover bättre utan, jag skulle faktiskt gå på det barnet som vill ha nattlampa då, och så får det vara nattlampa. Att man liksom går på den som ändå har rädslan för att det är mörkt. Om det inte går att skilja på något sätt, man sätter upp en gardin i mitten av rummet och liksom en sover lite mörkare. Men det är lite svårt, men jag skulle gå, just i det fallet skulle jag gå på den. Liksom ett barn som har white noise som inte tycker att båda sover okej eller bättre med, kör på det. Så man får ju, så när de delar rum får man lite anpassa. Men jag tycker att de brukar anpassa.
Ja, men det är det.
Alltså, vi är ju tillbaka till white noise igen.
Ja, klarar av.
Nej, men skjut mig själv.
Jag älskar jag hör det varje gång jag är hos min syrra. Och varje gång får jag så här...
Jag blir traumatiserad.
Ja, exakt.
Ja, jag är traumatiserad.
Och sen när det stängs av, det är då man fattar. Man bara, oh shit.
Ja.
Shit.
Det här ljudet.
Ja, exakt.
Nej, men alltså, hörni tjejer, I love white noise.
Nej!
Men
nej.
Det finns olika typer av white noise.
Ja, men vi har en som funkar, det är den enda som funkar. Den heter egentligen pink noise.
Ja, pink noise, brown noise, vatten som pålar.
Varför skillnad på
dem? Det är bara olika ljud, liksom.
Jaha, men de har inte olika betydelser?
Nej, alltså, mina barn har vatten som pålar. Jag tycker det är väldigt behagligt.
Alltså, jag hade det innan, men jag tror barnen verkligen störa sig av det. De bara
det är inget måste, men alla jag jobbar med som har barn under 6 år som inte så bra, så säger jag alltid, inför lite.
Alltså, vi körde det i 1,5 år och det funkar bra. När vi blev av med det, jag var så fucking happy, alltså. Men sen när vi började med Malin igen, då var det ju bara, Ima, Nadia, bara köra på det igen. Och det blev ju såklart bättre, men jag tänkte att de hade vuxit ur det.
Ja, jag tänkte också.
För att jag pallade inte höra på den ljuden mer. Alltså, jag, gud.
Om man hade det så högt, vi hade liksom...
Men alltså, så man har ju... ska man inte ha. Nej,
alltså, jo, vi hade på en högtalare. Alltså, och det funkade nu. De hörde inte oss när vi höll på i vardagsrummet, men det var också ett plustecken.
Man kunde göra ljud.
Ja, men för att förklara white noise, så är ju det någon form av brusljud som stänger lite ut andra ljud. Så dels om man håller på och slarmar i köket, eller liksom, vi hade ganska mycket middagar när våra barn var små, då kunde vi liksom ha middagar och hög musik och inte bry oss om att de skulle vakna. För det visade att white noise stängde ut lite grann. På nyårsafton, crank upp white noise. Så de bara, så alla smällar, inget barn. Ja, men du vet, alltså, jag tycker att det är väldigt hjälpsamt. Men tanken med white noise, att någon brusljud, det är att de associera sömnen med ljudet. Så att när jag hade det när mina barn var små också, då sätter jag bara på det och så börjar de typ gäspa. Alltså jag tycker trötta. Bara att det, är så, ja, det blir så enkelt.
En betingning.
Jag älskar white noise, det är inget måste, men jag starkt rekommenderar att göra det tills de sover bra. Men det här är också, kan de inte somna själv, så spelar det ingen roll om du har white noise eller inte, du kommer få samma nattresultat i alla fall.
Ja,
den
så är det.
Stora punkten handlar inte om du har white noise eller inte, utan det är liksom andra delar.
Alltså man märker att du har gjort det här och du har träffat väldigt många olika barn och familjer. Alltså jag tänker att din erfarenhetsbank känns så stor när man bara ställer liksom random frågor till dig, så känns det som att du har lite olika exempel från olika. Men du har ju olika tjänster. Så att du liksom, jag hörde du prata om privat coachning, något inspelat material. Vad erbjuder du?
Ja, men alltså min absolut populäraste tjänst är mina onlinekurser. Och då finns det 3 olika åldrar. Så det finns 0-4 månader som heter En bra start. Det finns 5-24 månader som heter Dags för sömn. Och sen finns det 2-6 år som heter Nu eller aldrig. Så det är 3 olika kurser man väljer på sitt barns ålder. Om man skulle ligga emellan en kurs, man är liksom osäker, mitt barn är nästan 2 år, ska jag välja en yngre eller en äldre, mejla oss så får vi höra vad utmaningen är, så ser vilken som passar bäst. Och man får alltid byta helt gratis inom kurserna. Alltså inom 30 dagar, man tycker jag köpte fel, jag skulle köpt en äldre. Mejla så byter vi. Och vi har också alltid 30 dagar nu kundgaranti. Så testar man kursen och känner att nej, men det här passar inte, eller jag fick ingen bättre sömn, eller jag tyckte inte materialet var bra. Man får alltid pengarna tillbaka.
Om
man
bara tryggt. Alltså, har man tillgång till materialet?
Ja, det är en bra fråga. Det är en onlinekurs. Ja. De är ungefär 2-2,5 timme lång, så du får ut det mesta. Så finns en del liksom, full kapitel du kan läsa mer om du har mer frågor. Men det är en onlinekurs som du tittar på, liksom videoavsnitt. Och du har tillgång i 1 år. Man kan alltid förnya helt gratis. Så att, känner att du får till barn och vill kolla på kursen igen, bara återkomma.
Gud, det är superbra.
Och kursen förbättras hela tiden. Den kommer att spela in liksom en uppdaterad kurs den här våren och sommaren, som kommer att vara ännu tydligare med liksom kapitel. För det är många som säger, men vad händer nu? Vad ska jag då? Så att, ja, de förbättras konstant, så att man alltid kan ta del av det nyaste.
Okej, så det är online?
Yes. Det är väl det som är min största fokus. Och sen så kör jag också coachens samtal. Att man, liksom, man har gått kursen oftast, och så har man kanske bara någon fråga och känner, hur ska vi göra i vårt fall? Och då kan man boka en kvart, en halvtimme, en timme. Man får välja liksom hur mycket frågor man har.
Ja.
Men det brukar också vara ganska populärt. Jag kör ju också på de som har gått online-kurser, så kör jag också live-frågestunder. Så man kan också i vår Facebook-grupp ställa frågor där live helt gratis för de som har gått kursen. Så man kan prata sömnträning med massa andra föräldrar också. Inte väldigt liksom, öppet forum, ja. Så det är väldigt härligt. Eller privatgrupp, men alla är väldigt accepterade.
Gud, ja, du måste ha hjälpt så många.
Alltså... Det är superkul. Men sen privatcoachning är faktiskt någonting jag inte gör längre liksom, offentligt. Skulle jag säga. Jag har så mycket annat, så jag gör det i väldigt begränsad skala.
Mm.
Men det är också för att jag tycker att man får samma tips av kursen. Så jag känner ibland så här, man behöver inte privatcoachingen. Tipsen är alltid de samma. Det är nästan bättre att ta en kurs och sen köpa till något samtal. Privatcoachingen är att man har liksom följs vid under x antal veckor och har liksom sms-kontakt med dagligen. Som är liksom en liten annan nivå. Det var det jag började mitt jobb med. Jag gjorde bara. Och sen kände jag att nej, vet du vad, det är samma issues på alla. Så liksom, gå kursen, du går på samma sak för liksom en tiondel av beloppet.
Wow, så alltså, jag är så taggad att börja.
Ja, det borde det vara.
Det ska bli så roligt. Och ni kommer verkligen få lyssna. Ja, och ni kommer få lyssna på liksom hur det... Ja, men ni får följa med. Nu kör vi båda där.
Så. Ja, så jag och Adiam kommer faktiskt förbereda ett avsnitt där vi kommer berätta vad våra problem har varit. För att vi har 6 olika barn. Och vad som funkade på oss liksom. Och vad våra målbilder är.
Ja.
Med dig, Malin.
Ja.
Mm. Ja. Alla verkar ha verkligen så här olika målbilder liksom.
Mm. Så är det ju.
Hur inte, tolerant man är.
Ja, men precis. Det jobbar alltså, en mamma ska ju bara vara att jag vill ha en enklare nattning och någon kan vara att jag vill få bort hela alltså, all nattmat. Så det kan se väldigt olika ut. Mm. Sen blir det ibland mycket vill ha med. Det kan vara någon som säger, jag hade en. Nej, jag vill.
Exakt, nu fortsätter vi. Det gick så bra.
Ja, men alltid jag med.
Nej, men det är ändå härligt. Det finns alltid lite rum för förbättring.
Ja. Gud vad kul. Alltså, gud vad trevligt att ha dig här, Malin. Det var så kul. Och tack för all info. Det här kommer göra så mycket.
Ja, och för er som vill komma i kontakt med Malin.
Så kommer vi göra en länk i beskrivningen där ni faktiskt kan köpa hennes kurs. Och påbörjar ni också. Och ni får jättegärna hålla oss uppdaterade hur det går för er. Vi ska också ge Malin en update på hur det går. Och jag kan se redan nu som ändå har kört det här nu. Ni kommer inte ångra er. Ni kommer typ ångra er över att ni inte ens testade. Så, om du sitter och lyssnar på det här nu så är det ett sign av att testa. För att det är den bästa investeringen jag har gjort i mitt liv.
Mm.
Det är verkligen det.
Alltså jag längtar. Och du finns ju på Instagram.
Ja, Instagram är väl jag mest aktiv på. Så definitivt, där finns jättemycket gratis
och
tips.
Och du heter
Sovande barn på Instagram. Ja. Yes.
Okej, hörni, hoppas ni blev inspirerade och lika taggade som jag. Lyssna på avsnittet som släpps på måndag, för då delar faktiskt Malin
sina bästa tips redan nu vad man kan göra för att få bättre läggning och uppvak.
Alltså vilket roligt avsnitt att spela in.
Ja, verkligen.
Alltså så mycket så här bra information. Jag är så taggad på att sätta igång och göra det här liksom i praktiken.
Men så mycket logisk information.
Verkligen.
Som man inte har tänkt på. Man bara, men det make sense. Varför har jag inte tänkt på det innan?
Verkligen.
Man blir så förvrängd av hela sin situation när man lever i det. Liksom.
Ja, för man kan typ inte tänka klart. Och så kommer någon och säger något så här jättelogiskt. Man bara, ja, såklart.
Ja, exakt. Men ni kan nu också använda er av henne genom att trycka på länken i bion. Vi kan lägga upp den på vår Instagram. Men även i beskrivningen här så kan ni trycka på den och så kommer ni komma fram till hennes hemsida där ni kan boka en kurs som passar er bäst eller alternativt ta fram eller ta de här gratis tipsen online. Som man också kan få via online då.
Hoppas att ni också ska få jättemycket bra tips och att era barn sen blir bättre.
Och vi håller er uppdaterade på hur det går för våra barn.
Ja.
Ha det bra.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.